A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpäls. Och som alltid så är det ju jag, Lukas Tärnestål, och
Ida Utterklo.
Nu är vi här igen.
Ja,
ja.
Ännu en vecka har passerat.
Precis, det går fort.
Kan man lugnt säga.
Ja, verkligen. Hur måste med dig då?
Jag är trött, vilket är väntat eftersom jag har börjat på min nya arbetsträningsplats. Jag hade min andra dag idag. Så nu är jag på Arkivcentrum i Uppsala på Institutet för språk och folkminnen. Och igår var det ju bara sådär... Här är ditt rum, här är din dator. Nu ska vi logga in på allt. Du ska fixa lösenord. Lite rundtur. Jag fick träffa de som har hand om min arbetsuppgift. Och de visade mig mer ingående arkivet. Och sa det att ja, men när jag får tid eller lust så är det bara att jag går ner där och botaniserar och lär känna arkivet. För jag får ju gå där och titta.
Jaha, ja, men som vad jag vill. Roligt. Ja.
Och idag så var det väl... Lite liknande. Mycket rundtur, träffa alla. Och sen så fick jag ju genomgång på vad jag faktiskt ska göra och sådär. Och så fick jag ju träffa chefen idag.
Just ja.
Hon som är chef för ISOF i Uppsala liksom.
Var det en...
Hon är jättetrevlig. Jättegullig.
Aha, vad roligt.
Alla där är jättegulliga.
Det är ju aldrig fel.
Och hon tyckte att det är jätteroligt att jag är där. Och,
Jaha, vad roligt.
Vi pratade lite och så sa hon bara att om jag blir sjuk så kan jag mejla henne eller då Elin som har gått med mig som är biträdande chef. Det var hon som var med på mitt första möte och allting. Hon har liksom visat mig runt och tagit hand om mig och sådär. Så någon av dem ska jag höra av mig till om jag blir sjuk.
Okej.
Och jag behövde inte liksom tidsrapportera till dem eller utan...
Ja, men vad skönt. Och jag förstår ju att det blir en del administrativt man ska fixa med allting. Och sen lära känna lokalerna och var man ska sitta någonstans och vad ska man göra. Ja.
Ja, och igår fick jag ju en sån här blipp så jag faktiskt kommer in. Jag kom ju in i huset men jag kom inte in i någon korridor för det är ju allting är ju liksom låst. Man måste ju blippa för att komma in. Så ska man titta så dörrarna stängs för de är automatiska såna här dörröppnare.
Aha, okej.
Okay. När man blippar sitt kort så öppnas i dörren automatiskt. Och då måste man stå och titta så att den stängs. För de hade någon som smet in efter en personal och stal datorer och grejer.
Nej, men. Alltså.
Det finns ju rötägg.
Ja.
Nej, men alltså. Det var det ju sånt. Och sen är det ju 9:30 varje dag. Sen halvtimme att jag börjar så är det obligatorisk fika. Alla samlas.
Det är bara, yes.
Och alla, alltså de pratar ju med mig och involverar mig i allting på en gång. Och det är en som jag pratar med lite grann. Hon började faktiskt som, hon arbetstränade och sen jobbar hon halvtid nu.
Jaha.
Och det var ju ganska många år sedan. Så hon sa, blir man fast så blir man fast.
Ja, men det kan jag tänka mig. Men det är ju, alltså, när trivs man så är det ju jättebra liksom. Man ska ju.
Det är väldigt gemytlig stämning. Alltså alla är jättegulliga och det är väldigt liksom lugnt. Det är ingen som springer runt
Nej,
eller.
okej.
Och så fick jag träffa hon jag delar rum med idag.
Ja, just det, ja.
Jättetrevlig. Och sådär. Och så fick jag träffa det en tjej som gör praktik från masterprogrammet i svenska. Så min institution. Skrämmande ung.
Ja.
Och panik.
Man bara.
Nej men där. Och så fick jag träffa lite folk från andra avdelningar. Liksom. Inte bara dialektologi utan även namnavdelningen. Och de fick ju nys om min uppsats. Eftersom den handlar om översättning av namn. Så sa de, vi kanske har någonting till dig sen. Jag bara okej.
Du bara, ja, visst.
Så att,
Ja,
nej men
vad roligt.
så
Jätteroligt.
nu, min arbetsuppgift blir inte att digitalisera utan jag har en bok som handlar om kost. Alltså allmoge är ju liksom the common people kan man säga. Och då är det en man på tidigt 1900-tal som samlade information om mat och grejer. Jag har inte riktigt läst liksom in mig exakt så, men han skriver ju väldigt mycket om mat i olika delar av Sverige och då använder ju han dialektala ord.
Okej.
Och de ska jag alltså, jag ska sitta och läsa igenom och så skriva varje ord, för då skriver han typ så här, i Närke kallar man potatisbullar för raggmunk. Då ska jag skriva raggmunk Närke och så vilken sida i boken det är på sådana här små kort. Och
Ja.
så kommer de läggas i de här lådorna som jag alltid pratar om.
Ja.
Och så om någon då är intresserad av den här och kanske hittar då raggmunk. Ser de i vilken sida i boken det ordet finns på. Och så
Aha.
kan de gå in då. Och det är ju det också att den här boken är ju, finns digitalt men liksom själva orden finns inte digitaliserat.
Nej, okej.
Och det var någon som började för ganska länge sedan som jag förstod det och göra det här arbetet. Men så blev det avbrutet så.
Så nu får du ta över.
Ja. Så att,
Intressant.
ja, och hon sa det, hon som kom med det där att det är ju inte en torr bok så i och med att du får ju läsa om, det är ju ganska roligt innehåll. Det är ingen facklitteratur liksom.
Nej, men precis. Nej, det kan jag tänka mig. Det låter ju
Det är lite
faktiskt ganska
roligt, det är
roligt.
lite roligt språk. Jag tror det stod att den kom ut 1919.
Ja, det var ju inte igår.
Nej,
Nej.
för det är lite roliga uttryck och stavningar. Gotland stavar med två T bland annat.
Jaha.
Och
Det är
sen är det så
Gotland.
här, vi hava dessa.
Ja, just
Det är sånt liksom.
det.
Nej, men så det
Ja.
ska bli jättekul. Så imorgon ska jag liksom börja jobba.
Ja, nu har du kommit in i det lite och sen blir det.
Ja, jag kanske får någon rundtur till och träffa de som inte var på plats idag eller var på möte eller sådär. Men jag har träffat de som jag ska ta kontakt med om det är något krångel med datorn eller, eller sådär.
Ja.
Det är alltid bra att veta.
Ja, men såklart. Det är inte roligt att sitta där och inte kunna göra någonting när allting inte funkar.
Nej, men så vet man ju hur det kan vara med sådana här jobbdatorer ibland också.
Ja, det tar ju oftast lite. Ja, det kan
Mycket
strula ibland.
uppdateringar, ja mycket uppdateringar och hej och hå. Jag tror många kanske kan känna igen det som har liksom med sånt här intranät och man ska in på jobbmejlen och man ska in där och man ska in där och nej nu skulle den uppdateras och ja.
Precis.
Så det var, datorn var inte supersnabb igår. För den har ju liksom legat, den har inte använts på ett tag heller så det var ju uppdateringar på Windows också.
Jaha, oj. Den behövde dammas
Men
av lite.
ja, men idag var den lite snabbare. Vi pratade ju om det, du och jag, igår att jobbdatorer är ju inte alltid
Nej,
supersnabba.
det är de inte alltid. Nej. Och ska man komma ut på nätet och ja,
Ja, men nej, men
strula.
idag flöt det på. Så jag hoppas att det inte ska vara något. Just nu behöver jag inte använda den på själva jobbet. Men jag måste ju kunna kolla jobbmejlen och sådär.
Ja, såklart. Jaha, spännande.
Men hur är det med dig?
Jo, till skillnad från ditt ställe där det inte är så mycket fart så är det ju väldigt mycket fart på mitt jobb.
Det är typ raka motsatsen. Jag liksom jobbar på ett arkivcentrum. Det är liksom lite bibliotekskänsla.
Ja, lite annorlunda hos mig. Så att, nej men jag vet inte, jag är lite trött också. Det börjar bli väldigt kallt, så det är inte, det är inte jätteroligt att vara ute, men det är ju bara att vänja sig. Man ska ju vara ute när man jobbar inom skola.
Ja, ni har väl en viss tid som ni ska tillbringa ute, eller?
Alltså, det är väl, vi har ju liksom tider då vi är ute, och sen så ska vi ju vara där barnen är. Så är barnen ute så ska vi ju också vara ute, såklart.
Men det finns inte någon regel att så här stor procentdel eller så här många timmar ska barnen tillbringa ute?
Inte procentmässigt så, men vi försöker se till så att alla barn är ute 2 gånger om dagen. Och sen blir det ju lite olika tid, alltså tidsmässigt beroende på när barnet kommer på morgonen. Det finns ju de barn som kommer redan vid 6:30. Då är de ju ute kanske längre än de som kommer vid 9. Alltså,
Så att det varierar. Och sen kan ju vädret kanske spela in hur mycket det faktiskt funkar att vara ute.
Precis. Är det jättekallt eller om det är värsta stormen?
Ja, men jag tänker typ snöstorm och drivis, då kanske man inte...
Nej, då får man ju försöka lösa det på andra sätt. Men så att...
Det gäller att hålla sig i rörelse som lärare när man är...
Ja,
alltså... Det värsta är om man står still och man börjar bli frusen om fötterna eller någonting, då är det kört.
Då kommer man frysa resten av förmiddagen.
Ja, men typ. Det är nästan som man inte har hunnit fått upp värme när man ska gå hem.
Lite så. Nej, men det är
lite så kände jag när jag jobbade där på ditt förra jobb.
Ja.
Men det var ju i typ mars.
Ja, och det är fortfarande...
Och det var sådär, rör på dig, annars så jävlar.
Ja. Ja, nej, men sen är det ju roligt också att vara ute när det väl kommer snö och sånt. Och åka lite pulka och göra liksom andra slags aktiviteter. Men,
nu kan man väl springa runt och plocka fina löv eller någonting.
Mm.
Det gjorde jag när jag var liten. Jag gjorde så här lövbuketter.
Ja, och kastanjer och grejer. Men, nej, men det är väl bra. Mina händer gillar inte kylan. Det började igår.
Nej, jag vet ju att du blir väldigt torr.
Ja, det blöder från dem och det spricker och det... Så jag har försökt smörja, men jag som har problem med när det känns kletigt på händerna får panik för att de är kletiga och så. Ja. Så det är lite jobbigt. Men nej, det är väl... Det rullar på.
Ja. Gör ni några roliga höstaktiviteter på jobbet då? Typ, tar ni in och pressar löv eller sånt där som man gjorde när man var liten?
Nej, men vi brukar ju ibland att de får liksom, när vi är ute på utflykt eller så, att de får ta med sig liksom grejer och skapa med eller sådär. Men just nu är liksom fokus teknik. Och det är väldigt många barn som är intresserade av att bygga och konstruera med olika material. Så vi, idag gick vi på en utflykt och gick och kollade på hur olika hus ser ut och vilka material man använder för att bygga hus. Och vi hamnade i en diskussion om hur balkongerna sitter fast. Och vissa trodde att man spikar fast dem och någon trodde att man limmar fast dem. Och ja, sådär. De förstår ju inte att det är en helgjuten yta som sitter fast i huset. Så att vi pratade om att det är betong och lite sådär. Och sen så när vi gick på den här promenaden så var det en sån här typ lastbil med typ som ett släp, och så hade den som en sån här som man fällde träd med, sån här arm med en sån här såg som såg av grejer. Och då kom den här personen då fram som jobbade med det här och visade för barnen alla knappar och hur man skulle hålla på och sådär, och de var ju helt jättefascinerade. Och...
Men det lyser säkert upp den personens dag också.
Ja, verkligen.
Alltså lika mycket kul som barnen får av det får säkert de.
Ja, han bara, ja, jag har en son som är 14, en 11 och en 7-åring. Men jag har ju tyvärr inga flickor. Jag önskar att jag kunde få en flicka också.
Ja,
Så han pratar lite
visst
och sådär.
på bara
Ja.
en sort höll jag på att säga.
Ja, men precis. Men nej, så det var
Ja.
roligt. Så
Ja.
att vi håller på med lite sånt med barnen. Så att det är roligt. Jag har varit och kollat på. Vi har ju gått in med Google Maps och så har de fått titta på olika saker. Så vi har varit vid Eiffeltornet och vi har varit och kollat på fontäner och ja, broar och allt möjligt för att se hur de sitter fast och hur man kan bygga olika broar och ja.
Jättekul.
Det är roligt. Så att, det är vår tanke att vi ska liksom i slutändan av terminen, alltså läsåret, så ska vi ha typ skapat som en liten egen värld eller liksom bygga ihop en med olika material.
Ja, det
Så.
tror jag barnen tycker är kul. De flesta
Ja.
i alla fall.
Jo, men jag tänker, vi har jättemånga som tycker om att skapa och måla och sådär. Så att även om man kanske inte tycker om att bygga så kan man tillföra saker med det man själv
Men då
tycker
kanske
om
de
eller.
kan måla en fin gräsmatta med blommor eller...
Ja, eller att man kan vara någon som tycker om att skriva skyltar, typ här är en affär och ja. Så att det finns ju massa olika saker som man
Jag
kan.
hade tyckt det där var svinkul när jag var liten, tror jag.
Jag kommer ihåg när jag var liten, då byggde jag alltid sådana här typ i rötterna på träden byggde jag som små hus med så här
Jaha.
kottar och pinnar och grejer. Så man byggde så här typ små världar inne i liksom trä, ja, rötterna och sånt där. Vi var jättemånga som gjorde det och det blev så himla. Ja, men man kunde göra bondgårdar och allt möjligt. Det var roligt.
Jag byggde alltid hus av Lego och Duplo.
Ja, det
Man
gör
hade
man,
de här
ja.
små dörrarna. Och...
Precis, fönsterrutorna och
Då
grejer.
blev man lika sur varje gång taket rasade in.
Ja, man var typ så här på sista biten och så
Man
bara,
förstod
fan!
inte varför taket rasade in.
Nej, men det går ju
Eller
inte.
hade jag behövt ta en promenad med dig då så kunde du förklara för
Precis. Hur ska du bygga för att taket inte ska rasa? Ja, nej, men det är roligt när man kan få med barnens intresse. I think. Ja, men nog om detta tänkte jag säga. Vi ska ju ägna oss åt något lite allvarligare. Och det är ju din tur den här veckan. Och berätta något för oss alla. Ja. Är det någonting du
Ja,
vill
men
säga
vi...
innan?
Nej, vi kör bara.
Vi kör!
Ja. Ja, och just nu när vi spelar in så vet inte jag vad det här avsnittet heter, för det ska vi komma på.
Ja.
Men jag kan i alla fall dra mina källor. Och jag har varit inne på unilad.com, en artikel där, och sen inquirer.com, dailymail.co.uk, moviemaker.com, och sen Netflix har en typ, inte tidning, men lite sådär online, de gör artiklar, och den heter Tadom. Du vet, som när man loggar in på.
Ja.
Den heter så.
Heter den så?
Ja, ta dem.
Nej, nej men.
Tudum.
Tadam! Ja, men det där ljudet alltså på Netflix.
Ja.
Tadam!
Ja, det är
Ja.
netflix.com/tadum.
Ja, det var lite roligt faktiskt.
Och sen den största källan är ju också på Netflix och det är en dokumentär som heter The Hatchet Wielding Hitchhiker från 2023.
Spännande.
Så har ni sett den så kommer det inte komma jättemycket ny info för er. Har ni inte sett den så håll i er.
Håll i er hårt.
Det här är Gauz.
Ja. Är det några varningar innan eller är det?
Det kommer kanske lite sen, så här i början är det inte det.
Okej.
Men jag säger till om det kommer något.
Ja, jag förstår.
Men vi ska i alla fall till Fresno i California. Och den 1 februari 2013, så 10 år sedan. Då är det en journalist som heter Jessob Risebeck. Och han ska rapportera nyheterna för första gången den här dagen. Han är egentligen sportankare, men det var lite brist på journalister.
Han fick hoppa in.
Ja. Och han hör på scannern, som de säger, alltså polisradion, att det har varit en olycka och någon är fastklämd mellan en bil och ett arbetsfordon. Mm. Och han åker dit. Och då visar det sig att det är alltså en man som har avsiktligen kört på en arbetare.
Okej.
Okay. Och det är personer runt i området som springer dit för att både hjälpa föraren och den påkörda mannen. För man tror ju såklart att det är en olycka. Mm. Men de som liksom kommer nära förstår jag att det inte är så fallet. För föraren skriker, jag är Jesus, svarta personer förtjänar att dö. Och så lite annat rasistiskt.
Ja. Mm. Trevlig kille. Eller person. Jag tror inte vad det är. Men...
Ja, det är en snubbe.
Jaha, okej.
Okay. Och en kvinna kommer för att hjälpa föraren. Och då får hon själv känna på hans galenskap. För han börjar ta henne i någon slags björnkram. Och slår henne i ryggen och försöker liksom kväva henne.
Nej, men herre mig. Ja.
Och hon tar sig inte loss. Och då beskriver hon det som att en passagerare i bilen som ser ut som en hemlös lyftare attackerar den här föraren för att rädda henne.
Mhm. Okej.
Okay. Och medan Jessup intervjuar kvinnan så tittar hon ut på vägen och ser en långhårig kille med bandana och stor ryggsäck. Han ser ut som en hemlös lyftare. Och han liksom, är det han? Ja, det är det. Och så springer han i fatt och frågar Kefo. Pratar lite med det. Den här killen, alltså, han ser så nollställd ut.
Jasså?
Och så bara, vad vill du prata om? Han är lite så här hippie-esk. Typ lite shaggy Scooby-Doo. Och är lite så här smått vakant i ögonen. Det är liksom...
Ja, inte riktigt alla hemma, eller?
Mm, nej.
Nej, okej.
Okay. Men Jessup, han frågar i alla fall, vad hände idag? Och då... Då säger den här snubben, ja, jag åkte från Dogtown där jag varit och skitat och surfat. Men innan jag säger något annat så vill jag säga att man alltid förtjänar respekt oavsett vad man har gjort. Även om man gör misstag så är man alltid älskvärd. Oavsett utseende, kunnighet, ålder och storlek är han alltid värdefull. Inget kan ändra på det.
Okej, okay. Ja, då vet vi. Tack
ja,
för förtydligandet.
Sen säger han, snubben var fastklämd. Två kvinnor ville hjälpa till. Han sprang fram och tar en av dem. En zombiesse kan knäcka en kvinnohals som en penna. Så jag kom bakom honom med en yxa. Smack, smack, smack. Kvinnan var i fara. Det såg ut som att han nyss dödat någon. Om jag inte hade agerat hade han dödat fler. Och grejen att jag översätter och läser liksom så här ganska så. Mm. Men han är just där, welcome behind him with a hatchet and smash. Smash! Smash! Så.
Lite väl mycket inlevelse.
Mm. Och så frågar jag Jessup, okej, okay, vad heter du? Jag är Kai, direkt från Dogtown. K-A-I.
Alltså, vad är det här för någon filur?
Ja, det kan man... kan man ju undra.
Ja.
Ja men sen så säger de tack så mycket, hejdå. Och lyckligtvis så har ingen av dem drabbade överhuvudtaget livshotande skador. Och det är inklusive föraren.
Jaha.
Som tur är på sätt
och vis. Jag tänkte att en av dem var, hade dött. Speciellt den som blev huggen med en jävla hatchet.
Nej, han har väl tur i oturen eller vad man ska säga.
Ja jävla.
När Jessup kommer hem så bestämmer han sig att alltså, den här snubben är ju amazing. Han måste synas. Mm. Så han pratar med fotografen som heter Terry. Och Terry laddar upp den här intervjun på sin YouTube-kanal.
Okay.
Och när han tittar in på kvällen har han runt 20 visningar på hans kanal. På morgonen så har det fullkomligen exploderat.
Jaha.
Och Jessup ringer honom. Vad har du sett i en video? Och han bara, ja, så det var väl 20 visningar. Kanske är 40 nu i helvete heller. Det är omkring en halv miljon visningar. Och Kai, the hatchet wielding hitchhiker, är nu född.
Aha.
Och den här intervjun, okay, den blir ständigt återuppladdad av konton. Folk gör såna här reactions. Man sprider enstaka klipp på Facebook och Twitter eller X, som det heter nu. Och folk gör såna här autotunade låtar. Du vet, typ som Christy Wake Up och ja.
Av som hans intervju då.
Ja, som folk gjorde med Obama och Trump också.
Ja, just ja. Okej.
Så, och det, alla de här återuppladdningarna får ju också hundratusentals visningar. Alltså jag har inget minne av att jag såg det här.
Alltså det är någonting som klingar i mitt huvud, men jag vet inte om det är rätt bild jag får framför mig. Att jag kanske kan ha sett den här intervjun, men jag vet inte.
Nej, jag vet inte.
Alltså, jag ser snubben framför mig.
Ja, så han har en röd tröja, ryggsäck, och så har han jättefluffigt hår som man har en bandana i.
Ja, men jag tror jag har sett honom.
Ja, du har säkert sett mer än vad jag gör, för jag har ingen minne av det här överhuvudtaget. Men,
nej, ja. Jag minns inte det, men jag minns
Stephen honom. Colbert gör ju till och med en sketch om det här.
Jaha.
Så, ja. Och nu vill alla få tag på Kai. Alla. Mm. Och en av dem är Brad Mulcahy, eller Mulcahy, jag vet inte hur man säger. Och han jobbar för Jimmy Kimmel. Och han vill då, hans jobb är att hitta intressanta personer till Jimmy Kimmel Live.
Mm.
Och en annan väldigt stor profil är Lisa Stansky. Och hon jobbar med reality TV. Bland annat då Keeping Up with Kardashians.
Ja, just ja.
Och hon är också intresserad av Kai.
Alltså förlåt, men jag tycker inte om The Kardashians.
Nej. jag vet inte riktigt vad det är som gjorde att de blev så stora. Jag fattar inte riktigt det.
Nej, jag vet inte. Jag tycker bara de signalerar sånt fruktansvärt. Liksom, vad heter det? Ja, men hur man ska se ut till, till tjejer. Och så är liksom ingenting på dem äkta överhuvudtaget.
Nej. Nej.
Jag vet inte. Ja, det var bara ett litet sidospår. Jag tycker
inte. Ja. Nej, men vi jobbar ju inte inom reality-tv, så vi förstår ju inte sånt där.
Nej, precis.
men ja, nu försöker man ju hitta honom. Och ja, hur hittar man en person utan adress, liksom? Men Lisa hittar honom på Facebook och skriver ett meddelande. Och Brad, han är ganska smart, för han tar ju kontakt med Jessup, som liksom är den som gjorde intervjun. Men han får ju höra liksom så här, nej men du kan inte kontakta honom, bla bla bla. Han vill lite gatekeepa att han är den enda som kan kontakta honom. Så han är ju länken då. Så han skickar ett mejl till Kai och berättar att det är många som vill träffa dig och göra intervjuer och göra dig rik och bla bla bla. Och Jessup vill liksom vara den som berättar för honom om alla de här möjligheterna. Han vill väl vara den som, ja men han gatekeepar lite. Och till slut så ringer Kai Jessup från en lånad telefon och Jessup blir överlycklig och frågar snabbt var han är. Och då är han i Stockton. Så då fick de ett hotellrum åt honom och Jessup tar med sig en fotograf och så åker de iväg. Och när de närmar sig hotellet så ser de Kai som är ute och går, så de haffar ju honom. Och de försöker liksom prata med honom och göra någon intervju, men alltså det går inte riktigt att föra ett samtal med honom.
Nej.
Alltså man vet inte.
Han är så borta eller?
Nej, men han är ju så himla bara all over the place.
Lite flummig.
Ja. För till exempel så säger Jessup, hur känns det att vara en viral hjälte som du är nu? Och Kai svarar, jag är inget virus. Skämtar du? Fan, jag är en sensation. Jag är Kai.
Va?
Det var ingen som sa att du var ett virus. Du är viral.
Jag är inget virus.
Så att det är liksom, nej men han ja. De vet inte riktigt vad gör han, vad säger han.
Det går inte hela liksom vägen hem. Alltså det är någonting som fastnar in och det kommer upp till hjärnkontoret på honom.
Och så typ de säger så här, men vi ska göra lite B-roll så här för intervjun. Har något förslag? Och då vill han gå in på en musikaffär och där lånar han en gitarr och så sjunger han lite och spelar och han är väl helt okej så.
Okej.
Efter den här intervjun så sätter de sig ju då för att prata om, ja men, allt som har uppstått. Och Kai, han säger typ bara, vet du, jag vill typ bara åka till The Bay Area och röka gräs. Och
Åh,
hon
vad fint.
Lisa, hon är så här, säg till honom att han får en lastbil med gräs om han kommer hit.
Åh, jävlar.
Ja, men så hon vill ju ha honom no matter what.
Ja.
Så de får ju, han går med på det. Men då kommer vi till nästa problem. För han har inget ID-kort så han kan ju varken flyga eller åka tåg.
Ja, okej.
Så någon måste ju köra honom.
Nej, men gud. Sitter med honom i en bil.
Ja, och då är det en snubbe som heter JR som får i uppdrag att köra Kai till Los Angeles. Och han får ju först leta reda på honom och få åka till Santa Barbara och hitta honom. Första intrycket är inte sådär skitbra för han är väldigt full och luktar liksom alkohol.
Ja.
Men han får väl in honom i bilen och sen så vill de ju såklart så fort som möjligt få honom att skriva på ett kontrakt. Och jag försöker väl men han tänker att han måste väl nyktra till men till slut så ger han honom det där. Och han beskriver det som att han sitter med det här jävla kontraktet i 10 minuter. För att sen visa att han har skrivit under med hieroglyfer. Så han beskriver det som att det ser ut som en grottmålning. På pappret.
Hur? Alltså.
Så de är så här, ja, ska vi räkna det här som en underskrift eller vad?
Eller så ska vi göra.
Men ja, nej, men han har ju på sätt och vis skrivit under kan man
Ja,
väl säga.
om det är hans underskrift så är det ju det.
Ja. Men när de väl kommer till LA så är det Lisa då som, hon vet inte om hon typ möter upp dem eller ja, hur det blir. Men hon tar i alla fall honom till Roosevelt Hotel. Och där står den här Brad från Jimmy Kimmel och väntar. Och hon släpper av Kai och säger, kan du hålla koll på honom medan jag parkerar? Och Brad är så här, vadå hålla koll på din vuxen människa liksom? Och han vet inte om han står och kollar på telefonen eller vad han gör. Men när hon kommer tillbaka så håller hon på och smäller av. Och Brad vänder sig om. Och alltså då står Kai med brallorna nere på Hollywood Boulevard och kissar på Julio Iglesias stjärna.
Nej.
Alltså det är...
Herre mig, det är ju sjukt.
Ja.
Alltså, vilken jävla person.
Men de tar i alla fall upp honom på ett rum och mind you, det här är inte vilket hotell som helst.
Nej.
Det här är liksom kopplat till Oscarsgalan. Marilyn Monroe bodde här, alltså det är fancy.
Ja, det är inte liksom, ja, vilket som helst att säga.
Nej. Och det första
Nej.
Kai gör när han kommer upp på rummet det är att han dyker på baren. Och i och med att det här är ett fint hotell så är det inte en minibar, det är en fullstor bar.
Ah.
Och han öppnar en fullstor flaska Jack Daniels och börjar klunka.
Nej.
Och de står ju där och bara
Vad ska vi göra nu?
Ja men vad gör man liksom?
Ja, nej.
Men så tänker de, ja men vi kanske ska se till att han får någonting att äta. Så de går ner till lobbyn och Kai tar med sin skateboard och när de kommer ner börjar han alltså åka runt i lobbyn. Och det här är en lobby som har typ kullerstensgolv. Så du vet ju hur det låter när man åker skateboard
Ja.
på sten. Ja. Och det här är lördagskväll och det är fullt med folk i restaurangen. Och det här är ju som sagt var ett fint hotell. Alltså man vet ju när man kommer in på sådana här ställen man liksom såhär.
Ja, man vågar ju knappt inte
Och
röra
han
någonting.
åker alltså runt i lobbyn på skateboard.
Herre mig,
Och de
ja.
alltså, nej men alltså de här Brad, Lisa och JR, de skäms ju ögonen ur sig. Och så går de ut på
Jo.
gatan och då kommer vakten ut och säger han är inte välkommen tillbaka hit.
Nej.
Och då säger JR i en intervju så här, och då visste de inte ens att han hade kissat på gatan utanför.
Nej, just ja.
Nej, det är...
Det är en jävla cirkus.
Men så är de i alla fall ute och då börjar Kai liksom springa längs trottoaren så här. Som en femåring liksom. Och så har han en kniv helt plötsligt som han typ försöker kasta i marken. Typ som att han ska göra så att den fastnar, du vet.
Ja,
Men
precis.
det är ju sten. Det är ju
Nej.
Hollywood Boulevard.
Kan vara lite svårt att
Det är väl typ
följa med.
marmor eller någonting. Vad fan?
Ja. Alltså.
Men nu är problemet då att han får ju inte komma tillbaka till hotellet. Och
Nej.
då låter Lisa Kai bo hos henne. Hon säger att han är artig, han spelar gitarr och sjöng. Men hon är liksom lite så här. Så, men.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Då hoppar vi till 11 februari. Och vi började ju på, vad sa jag nu då? 1 februari. Så 10 dagar har gått. Då ska Kai vara med på Jimmy Kimmel Live. Så Lisa kör honom till studion. Och det första han gör när han kliver ut ur bilen är att kissa på Jimmy Kimmels banderoll.
Nej.
Och vakten blir skitarg.
Ja, det förstår jag.
Men de går i alla fall in och presenterar Kai för Jimmy. Och han tar lite bilder med Jimmy. Och sen ger han Kai ett kuvert med $500. Och då ger Kai det till vakten och säger förlåt att jag kissade på era skylt.
Okej.
Okay. Så. Och så får han sitta i logen tills det är dags för sändning. Men 90 minuter innan det är dags så dyker polisen upp och tar med sig Kai därifrån.
Jaha.
Och Jeff Stricker som är mordutredare på Fresno Countys poliskontor är den som vill prata med Kai. För han är ju ändå huvudvittne till påkörningen.
Mm, just ja.
Så de vill väl förhöra honom och kör tillbaka honom strax för sändning. Och folk, alltså de runt där är skitnervösa. Hur fan ska det här gå?
Ja.
Och Kai, han säger en hel del konstigt. Men Jimmy är ju ändå, vad ska man säga, ett proffs. Så han lyckas ju vända varenda konstig grej han säger, vänder han till ett skämt. Och de lyckas ju hålla någon slags intervju och till slut så får Kai en surfbräda och en våt dräkt av Jimmy. Och de bestämmer sig också för att honom kan vi göra mer med. Så han får Kai's Corner Movie Review. Det gick så där.
Okay, ja.
För de fick inte ha honom att koncentrera sig på en film.
Nej.
Och de blir så desperata och säger, men vet du vad, Kai, bara kolla på en trailer. Men han kan inte ens kolla på en trailer.
Nej, okej.
Okay.
Det är värre attention span än vad du och jag har.
Oh ja. Och efter det här så har Jimmy Kimmel då lovat Kai att vi kör dig vart du än vill åka. Och då säger han, jag vill åka norrut. Då kör de honom norrut. Var exakt vet jag, men jag gissar att det är någonstans i Kalifornien. Och det har nu gått 3 veckor sedan Kai blev viral. Och han är nyckelvittne i rättegången mot föraren som heter Jet McBride. Och han körde på en man som heter Rayshon Neely. Jag bara nämner deras namn. Så. Och det kommer fram under förhör att Kai och Jet rökte marijuana tillsammans i bilen. Och när de blivit höga så säger Kai att de är spöken. Och jag tror vi kan köra igenom den där bilen och ingen skulle se oss.
Nej.
Det är vad Jet säger. Och Kai säger att Jet har sagt, jag är Jesus, jag kan göra vad jag vill, kolla på det här. Och kör det mot gruppen av arbetare.
Okej, så
lite olika.
Olika uppfattningar.
När Kai sen skulle rädda den här kvinnan från McBride så slog han till en början med yxans trubbiga sida. Så han slog honom två gånger med den här platta sidan på yxan. Och sen på den sista så vände han den vassa sidan mot. Och de som har liksom sett eller klippt med honom allting är sådär, gud, jag kan inte förstå att han skulle vara våldsam och bla bla bla. Men han har under intervju berättat att han tidigare räddade en kvinna från en man som slog henne och kallade henne för sin. Och då är han lite konstig, för då håller han upp sin hand och visar så här R och säger att det är från tänderna på den här mannen, för han slog honom och slog ut hans tänder. Så det känns lite så här som att han typ är så här, kolla vad cool jag är.
Ja. Ja, konstigt.
Så det är lite...
Nej. Lite skum.
Lite skum, ja. Men... Alltså, folk vill ju fortfarande ha med honom att göra. Till och med personerna som jobbar med Justin Bieber skickar ju förfrågningar om att göra en duett, typ.
Jaha.
Men...
Okej.
Det slutar i alla fall med att han ska få spela med ett band som jag tror kallade sig för Redcoats. Och han ska åka till en bar där de ska spela. Och den här ägaren får omedelbart dåliga vibbar. För Kai behandlar inte personalen bra. Han kommer in och bara, ge mig öl. Vet inte vem jag är.
Jaha.
Och ägaren bara, oh, we don't do that here. Everybody pays.
Ja, men precis. Bara det är ingen som ger dig någonting här, nej.
Då går han runt bland folk tills någon köper en öl åt honom, typ.
Jaha, men det är så man ska göra.
Ja.
Okej.
Och sångaren i bandet berättar att Kai, han skryter väldigt mycket om händelsen med McBride. Och säger att den här snubben, han var ju vek, för han kunde inte ens hantera en joint och bla bla bla. Och samtidigt så säger han att men han visste inte att jag hade spetsat den med. Och så hade han sagt en massa olika droger till den här killen. Och den här killen bara...
Jaha.
Och att den här McBride då flippade ur, för han enligt Kai inte pallade mer.
Nej, okej. Men det är väl inte så konstigt om man blandar massa skit.
Nej, och speciellt om man inte vet om någonting heller.
Nej.
Och han visar liksom en väldigt så här relaxad attityd. Ja, men lite så där hippie. Tills han plötsligt vänder och bara... Och man säger, man ska ta hand om alla. Om inte någon gamling knullar in i röven, då man måste ta koll på honom.
Nej, men gud.
Och sen går han tillbaka till, fast alla har ju fint värde och bla 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 bla.
Ja, jo. Alltså, om inte du är gammal då, med andra ord.
Och den här sångaren känner sig så obekväm. Och han sa det att han minns typ knappt ens den spelningen, för att han var så obekväm. Och dela scen med honom, och så kom liksom folk och skulle fota dem tillsammans. Och bara, ställ dig bredvid varandra. Och han bara,
Han bara, nej, jag vill inte liksom ens veta av den här personen.
Nej, men han är verkligen, men han är skärrad.
Ja.
Och sen efter uppträdandet så blir Kai utkastad av ägaren. För han har kissat på egendomen.
Men snälla, kan han bara kissa i toaletten? Vad fan har blivit? Alltså, sluta.
Ja, han blir ganska stött om folk kallar honom för homeless också.
Jaha,
I'm not homeless. I'm not homeless, I'm home free.
Oh
wow, man.
Du förstår, jag är lite hippie, lite flummig så där. Jag vill inte ha ett hem. Jag bara liksom reser runt och röker på. Och liksom,
men han är väldigt, väldigt så.
Mm.
Men den fredagen den 10 maj 2013, så det har gått en liten tid till, då dyker han upp i New York och då postar han ett ganska obehagligt Facebook-inlägg. Och han skriver, första minnena var jag i en spjälsäng och familj inom citationstecken höll på runt mig. Men jag fick bara höra att jag hade en demon. Jag blev instängd i ett rum i 20 timmar om dagen med en liten porta-potty camp toilet i hörnet på rummet. Och efter där blev min mun fylld med hetpeppar och tvål för att jag skrek fuck you så högt jag kunde. Happy Mother's Day.
Okej. Vadå? Jag menar att han har en familj, men så att har behandlat honom illa.
Ja. Okay. Men det här är liksom hans morsdagsmeddelande.
Jaha. Men vet man om det finns bevis på det?
till viss del, jag kommer till det.
Okej, ja.
För Jessup, han minns ju också att han har hört lite grann. Och bland annat så sa Kai till honom att han blev inlåst i en bur i 4 år och behandlades som djur. Och sen berättade han också att när han var 17 blev han våldtagen av en man. Så.
Okay.
Men i den här dokumentären så är det en kille som heter Jeremy McGillivray Wolf. Och det här är Kais kusin som bor i Edmonton i Kanada.
Okej.
Och han berättar att han och Kai, eller Caleb som han egentligen heter, växte upp tillsammans och var typ som bröder. Och när han ser att Kai är såhär, min familj, jag är död i deras ögon, typ sånt där. Då blir han väldigt ledsen. För de bryr sig väldigt mycket om honom.
Okej, ja.
Och Caleb, han föddes den 3 september, alltså Kai, Caleb, föddes den 3 september 1988 i Edmonton, Alberta i Kanada. Och hans föräldrar separerade när han var 4 år. Och Jeremy beskriver honom som en rolig, högljudd och busig kille. Han berättar också att Caleb, eller Kai, vilket man nu vill säga, inte fick vara ute och leka som andra barn. Och att hans mamma Shirley faktiskt låste in honom i ett rum. Men enligt henne, för hon ploppar också upp i dokumentären, så var det för att hon fick sätta lås på utsidan av hans dörr. För om han gick upp före de andra i huset, då visste de inte vad han kunde hitta på. Han kunde skada sig själv, han kunde skada andra. Fick han tag på en tändare så visste de inte vad han hittade på.
Nej, ja, det låter ju som att han egentligen skulle behövt hjälp som barn.
Ja.
Det låter ju som att han har någon obehandlad någonting.
Ja, och det, jag säger inte att det är rätt att hon gjorde så. Men att han säger att han satt i en bur i 4 år, det verkar absolut inte stämma.
Nej, jag förstår.
Men det här var ju av ren rädsla för att han skulle skada sig själv eller någon annan. Eller ja, bränna upp huset eller ja.
Ja, men det kan man ju, ja. Det, och jag vet inte när det här var, alltså när han var så där ung. Men det var väl inte kanske lika uppmärksammat, jag vet inte.
Nej, men det måste ju vara tidigt 90-tal.
Jaha, okej. Nej, då var det nog inte det.
Nej, jag tror inte det. När han var 13 så skickade hans mamma honom till Bosco Homes, som är typ som ett sånt här, jag vill inte säga SIS-hem, men typ fosterhem, familjehem.
Familjehem kanske.
Typ. Då han försökte elda upp huset och hon kände, jag klarade inte det här längre.
Nej, det förstår man ju.
Och Jeremy säger att småsaker kunde göra Caleb arg. För han kunde aldrig avgöra om man skrattade åt honom eller med honom. Och om han trodde att någon gjorde nära av honom så blev han vansinnig och fick raseriutbrott. Och han blev tydligen då väldigt våldsam. Men lika snabbt som han switchade och blev förbannad så helt plötsligt så kunde han bara få sig själv igen. Så väldigt oberäknelig.
Ja. Ja, det kan ju vara något som...
Ja, så uppenbarligen är det någonting som han hade behövt få någon vård för. Terapi, någonting. Men samtidigt, det låter som en väldigt obehaglig människa.
Ja,
och gud, ja. Man kan inte, visst, om man har, säg, autism eller någonting. Men det går bara att använda det so far.
Ja. En alltså, person med... kan nog ha både ADHD, autism och kanske någon form av personlighetsgrej.
Ja. Någon empatistörnings...
Antisocial personlighetsstörning. Eller...
Ja, jag vet inte. Jag vågar inte. Det kanske finns någon psykolog som har gjort någon...
Ja, det vet man ju inte. Men jag känner ju att han skulle behövt...
Någonting är det i alla fall.
Stöd.
Ja.
Som liten.
Ja. Och nu hoppar vi till måndagen den 13 maj 2013. I Clark, New Jersey hittas en 73-årig advokat som heter Joseph Galfi ihjälslagen i sitt hem. Och hans sekreterare har ringt hans granne då hon inte fick tag på Joseph och han skulle infinna sig i rätten men dök aldrig upp och det här var absolut inte likt honom.
Nej.
Så grannen går över till Josephs hus och ser att tidningen ligger kvar utanför dörren och det är absolut inte likt honom.
Nej.
Och då väljer grannen att ringa polisen. Och polisen kommer till huset och söker igenom det och hittar honom död i sovrummet.
Okej.
Det finns då inga tecken på att det är ett inbrott som har gått snett. Alltså inga så här brytskador på någon dörr, något fönster. Huset är liksom inte vänt upp och ner någonting.
Nej.
Man söker ju igenom huset och i vardagsrummet under datorn hittar man en lapp med telefonnummer. Och det står Lawrence Kai på. Och de googlar ju på det här namnet och då ploppar alla videoklipp på Kai upp. Kai, Caleb, vad ni nu vill kalla honom. Jag fortsätter att säga Kai nu i fortsättningen.
Ja.
Och under undersökningen av sovrummet så hittar man en tågbiljett som var giltig för dagen innan på söndagen. Det var en sån här, inte typ som man kan köpa här. Man köper en biljett som gäller i 75 minuter. Så det står liksom inte från till så. Utan det är bara en biljett. Och då ber man tågstationen om deras videobevakning. Och de blir ganska förvånade för de får den ganska fort. Annars brukar det kunna vara en process. Men de får den typ på direkten. Och på en video så ser man Joseph i en sån här biljettautomat. Och han köper en biljett och sen ger han den till någon utanför bilden. Och så lutar sig personen fram och ger Joseph en kram. Och sen så ser man typ att den här mannen står och borstar tänderna eller någonting. Och det här är en man med en stor duffelväska, långt lockigt hår och en bandana.
Så, Kai.
Ja. Då ringer man till polisen i Fresno. Och berättar liksom, vi har det här. Tror ni att det är Kai? Känner ni till honom? Och det gör de ju såklart. Eftersom han är nyckelvittne för dem. Hans mobil är död så man kan inte nå honom. Men då går man ut med ett pressmeddelande till allmänheten, så på nyheter och allting, och man säger liksom att han är armed and dangerous.
Okej.
Så. Och den 14, alltså dagen efter, så postar han detta på Facebook. Det här är lite skevt, så hoppa över om ni inte vill höra det. Vad skulle du göra om du vaknade grogg i huvudet, hade en metallisk smak i munnen i en främlingshus, gick till spegeln och såg sperma droppa på sidan av ansiktet från din mun och började kräkas, insåg att någon har drogat, våldtagit och sprutat sin jävla sats i dig? Vad skulle du göra?
Okej, ja. Så att man kan tänka sig att han... den här advokatmannen gjort någonting mot honom.
Och man fortsätter ju eftersöka honom. Man hittar honom inte. Men på torsdagen den 16 maj i Philadelphia känner en anställd på Starbucks igen Kai på kaféet. Och ringer polisen. Men när polisen kommer dit så är han inte kvar. Men man tänker att han kan inte ha hunnit superlångt. Så man sprider ut sig i området för att leta. Och en polis åker till en sån här Greyhound bus station, som är sån här långfärdsbussar.
Ja, just det.
Och ser honom i vänthallen. Och då ringer ju han på förstärkning och så griper man Kai. Och man börjar ju snabbt fråga honom om vad som har hänt. Och han säger i förhör att han träffade Joseph på Times Square. Och Joseph liksom bara, du ser ensam ut.
Typ. Ja.
Och de pratar och Joseph bjuder på mat. Och så följer Kai med Joseph hem och där dricker de öl. Och där säger han då att Joseph våldförde sig på honom. Och då är det ju det här Facebook-meddelandet han syftar till. Men han säger att han aldrig konfronterade Joseph, utan han fick skjuts till tågstationen och Joseph köpte en tågbiljett till honom. Och han sa hej då, för då skulle han åka och träffa någon, något fan som man kunde se att han hade kontakt med via telefonen då. Men det blir ingenting, utan han åker tillbaka till, vad heter det nu då, Clark. Och hör av sig till Joseph och frågar, kan jag få sova hos dig i natt igen, för det sket sig. Och då blir han hämtad och hemma hos Joseph så blir han bjuden på hamburgare och öl. Och sen säger han att han inte minns mer av kvällen, utan vaknar senare av att Joseph försöker dra ner hans byxor. Och då slår han till Joseph för att komma undan, men han vet inte. Exakt. Först säger han, oh, I just punched him. Och så bara, how did you punch him? I don't know, with my elbow. Also, you punched him with your elbow. I don't know. It could have been my knee.
Nej, men. Ja, okej.
Lite så. Men han menar ju på att det här är självförsvar. Men polisen är ju lite så här. Men då måste du ju liksom, om det nu har blivit något slags handgemäng. Så borde det ju finnas försvarsskador.
Ja.
Både på Kai och på Joseph. Alltså Kai, om han har stretat emot, måste ju finnas någonting.
Ja, ja, det tycker man ju.
Men ingen av dem har ju sådana märken.
Nej. Ja, det är ju konstigt. Och, jag tänker man brukar ju oftast få på händer eller armar eller...
Ja, att man, alltså man tänker bara rivsår, blåmärken.
Mm, precis.
Men Joseph är så svårt misshandlad. Och här blir det grovt. För rättsläkaren säger att det ser ut som att någon har stampat på honom. För hans ögonhålor är trasiga. Och det säger de ju att det är ett oerhört starkt ben som är runt våra ögon.
Ja.
Näsbenet. Ja, näsbenet är av på två ställen. Och ena örat har nästan lossnat.
Nej men fy fan. Ja, det är grovt.
Det är grovt. Och det här är liksom riktigt. Några grejer de tar upp. De tar inte upp allt.
Nej, såklart. Men ja, fy fan.
Det visar sig också att ungefär 2 veckor innan Kai träffade Joseph så hade han delat en artikel på Facebook där rubriken var Är pedofiljakt av medborgare en bra idé? Mm-hmm. Och så har han skrivit Du bestämmer för din del, jag för min. Horgossarna kan läsa mellan raderna.
Okej. Okay. Vem har delat den? Var det han eller var det den här
advokaten?
Kai, okej. Okay.
Mm. Och när han grips så hade han utskrivna papper med information om dömda sexualförbrytare i sin väska. Men Joseph finns inte med på den listan. Så de vet inte om det här har med saken att göra.
Nej. Hmm. Ja.
Men, och i förhör så blir han så här. Men jag kanske borde prata med en advokat. Och de bara, ja, men då måste vi avbryta här och nu. Då får inte vi prata med dig någon mer. Nej. Så om det är någonting du vill säga så måste du göra det nu.
Mm.
Nej, men jag vill nog prata med en advokat. De bara, okej. Okay. Och så börjar ju de samla ihop. Så han bara, ja, men om man blir skyldig för det här, vad är straffet i New Jersey? Och de bara, det bestämmer inte vi, det bestämmer domaren.
Mm.
Ja, men vad tror ni att det skulle bli? Finns dödsstraff här? Mm. Och typ sådär. Och de bara, nej, men nu kan inte vi prata med dig nu mer för du vill ju ha en advokat.
Ja.
Så går de liksom.
Mm.
Och hur den blir så döms han för det här mordet.
Så
Caleb McGilvery, som han egentligen heter då, avtjänar nu ett 57-årigt straff på ett högsäkerhetsfängelse i New Jersey. Och i augusti 21 så avslog högsta domstolen i New Jersey hans överklagan och han fortsätter att överklaga.
Hmm. Okej.
Okay. Så att, jag såg inte, försökte hitta lite så här information om rättegången, men det känns som att den var lite hemlig typ, eller så.
Ja. För så att hans motiv skulle då kunna vara att den här advokaten
var pedofil.
Jag bjöd hem honom,
våldtog honom.
Göra saker mot honom som han inte tyckte var okej
okay.
Och sen då så i gengäld, om man nu vill kalla det för, så slog han.
Men jag känner också, om han nu våldtog honom första kvällen, varför åker han tillbaka?
Ja, det tror jag inte alls på.
Nej.
Känns inte som en rimlig grej. För att jag tänker att... Eller var det det att han... Att första kvällen hände det ingenting...
Mm.
Och sen andra kvällen så hände det och då ja, gjorde han.
Eller trodde han att den här snubben gjorde någonting? Alltså vi vet ju ingenting.
Nej, för jag tänker om vi säger att han inte minns. Det kan ju vara så att han har fått för sig.
Mm.
Och han kan vara så hög så att han...
Ja, men det vet vi inte.
Inte... Nej, jag vet inte heller. Men sen kan det ju då vara det att det är liksom obehandlade trauman från barndomen och så är det någon då som gör någonting och så flippar han.
Mm.
För det lät ju som att på den här med det här som det började med, den här när han körde på honom, den här chauffören, att det också var liksom jag menar att det råkade bli så, eller alltså.
Ja, där vet vi ju helt enkelt inte, för den här Jet McBride dömdes till 9 år på psykiatrisk anläggning för misshandel. Och polisen kollade ju hans blod och allting, och man hittade ju ingenting mer än marijuana i systemet.
Nej,
så men som den här som den här killen, den här sångaren sa, han sa ju massa droger, tänk om det var någon som inte syntes.
Ja, kanske.
Men hur som helst är det ju jävligt konstigt att han flippar ur när Kai satt i bilen på något vis.
Ja, för jag förstod det rätt, så den Kai och en annan man satt i en bil.
Och den här mannen då, de rökte marijuana tillsammans, och sen säger då Kai att den här mannen flippade och körde på folk.
Ja. Och för att han trodde att han var Jesus, och Kai trodde att de var spöken.
Ja.
Ja, och då så började de körde på den, och då kom det en kvinna och
som skulle hjälpa dem.
Den som hade blivit påkörd.
Nej, föraren. Han skulle hjälpa Jet. Och han försökte strypa henne eller kväva henne, och då slog Kai honom i huvudet med en yxa.
Ja, det är sånt man gör. Ja.
Det är en kille som heter Joshua George Stromberg som säger sig vara Kais helbror. Jag vet inte om det stämmer. Men han gick i alla fall till attack mot Netflix när den här dokumentären kom ut. För han säger att de har missat några viktiga saker. Okay. Han säger, när vi blev kontaktade av produktionsbolaget, sa de till min familj att de ville ta fram vad som hände och hjälpa hans historia. Men trots att Netflix gav någon garanti, så säger Joshua att allt dokumentären gjorde var att lämna honom med massa frågor. Och han fortsätter med att liksom göra punkter av att Kais berättelse, att det finns delar i Kais berättelse som han tror utelämnades från dokumentären. För han hävdar att hans bror utsattes för grymma och ovanliga straff sen när han satt i Union County-fängelset. Och att det fanns intressekonflikter inblandade i hans rättsfall, och han anser att polisen missade viktiga detaljer i sin utredning. Och han säger så här, även om vi bråkade innan han åkte till USA och även om vi inte pratar längre, bryr jag mig fortfarande om honom. Jag har fortfarande kärlek till honom, och jag hatar hur han inte fick en rättvis rättegång och en rättvis kamp i detta. Jag är besviken att den här dokumentären inte lyfter fram något av de viktiga sakerna i det här fallet. Och Kai själv säger att Netflix har gjort honom did him wrong. Och säger att han har blivit hänsynslöst utnyttjad. Och han sa till The Tab från fängelse via e-post att så Netflix gör en film om min livshistoria innan jag arresterades. Men de vägrar att betala mig något för det. Om någon gjorde en film om O.J. Simpsons fotbollskarriär, skulle du bättre tro att han tjänar pengar på det? Killar som dödar och våldtar kvinnor får pengar för sin berömmelse före arresteringen. Men jag räddade kvinnor från att dödas och påstås ha dödat en våldtäktsman. Så Netflix utnyttjar mig hänsynslöst. Vad fan?
Okej. Ja, alltså. Ja, vad ska jag säga om det är? Ja, men om det är för att han liksom, om det här som han säger har hänt, att den här mannen har gjort det här mot honom, så är det ju såklart fruktansvärt.
Men han har ju fortfarande dödat honom.
Men han är ju fortfarande, ja precis, han har ju fortfarande liksom mördat en person med något, ett fruktansvärt våld.
Ja.
Och det rättfärdigar ju inte, alltså det rättfärdigar ju inte vartannat.
Utan, nej, men och det är ju uppenbarligen inte så att han typ armbågade honom för att komma undan och han slog honom olyckligt och han dog.
Nej.
Det är ju ett övervåld som,
jag menar, så om du har brutit benen runt ögonen och näsbenet och örat det här halvt av och fan hans moster, det är ju inte sånt som man bara, åh, jag råkade slå till honom med min armbåge. Nej. Men, nej. Nej, 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 nej.
Ja, han är ju uppenbarligen kapabel till våld eftersom han slog ut tänderna på en snubbe och slog en annan med en yxa. Och
mm.
Alltså, precis. Jag menar, vem som helst som hade varit i den situationen med den här kvinnan då som han tog in en björnkram och skulle kväva. Instinkten hos många är ju kanske inte att ta en yxa och slå honom. Det är kanske att försöka slita bort honom eller...
Precis. Liksom, ja, eller att man bankar med arm, alltså med händerna. Eller
ja, men han, det är ju det med den här Kai, att han är så oförutsägbar och att han har det här våldskapitalet.
Mm. Precis.
Det är ju samma med om den här kvinnan som blev misshandlad. En annan människa hade ju gått fram och bara, vad fan håller du på med? Lägg av. Man hade ju inte fortsatt att slå och slå ut hans tänder och sen gå och skryta med ärren man har fått efter.
Nej. Verkligen inte. Nej, men det är ju det talar ju för att han ja, inte har fått den hjälpen han behöver från barnsben och att det har lett till att han då förmodligen medicinerar med hjälp av väldigt, väldigt mycket droger.
Mm.
Och jag menar att det liksom har blivit totalt fel.
Ja.
För att det är ju inte... Det är ingen normal reaktion. Alltså, du kan ju vara fly förbannad och man kan ju få PTSD och men för livet och trauma för att man blir liksom sexuellt utnyttjad och våldtagen, och det är ju absolut inte okej.
Okay.
Men att bemöta det med att mörda någon är ju inte heller okej.
Okay. Nej, nej, alltså ett fel gör inte ett annat rätt.
Precis.
Men jag kände ju också att många var ju lite där. Jag vet inte... Att jag har honom riktigt innan han liksom visade någonting annat. För att först så framstod han ju bara som en hjälte som hade hjälpt den här kvinnan. Och sen kryper det ju fram liksom små saker här och små saker där och liksom.
Ja, men precis. Ja, nej, men det var intressant ändå tycker jag. Det är ingenting jag har hört om. Jag tror jag liksom har sett kanske någon bild eller någonting på honom. Eller om det är så att jag har sett typ det här omslaget på Netflix eller någonting till själva dokumentären.
Det kan du absolut ha gjort.
Ja, men ja, nej, han en liten våldsam karaktär.
Oh ja.
Så att säga.
Verkligen.
Ja, nej. Ja, herre min ge, och han kanske skulle lära sig var man kissar någonstans.
Ja, kändes också som ett ganska stort problem. Bara ett tips.
Ett litet tips sådär på vägen. Ja, herregud.
Mm.
Ja, nej, men det tackar vi för. Det var väldigt spännande.
Så bra, så bra.
Ja, ja, jag vet inte vad jag ska säga.
Nej,
lite, nej, jag är lite huvudet.
Det var det jag hade för idag.
Ja,
ni får, det
var intressant.
Känna vad ni tycker, kolla på dokumentären om ni är intresserade.
Ja, men jag ska nog faktiskt kanske göra det så man får lite mer inblick i hur han är.
Ja, för mycket, mycket får man ju av liksom beteende, kroppsspråk och sådär. Och jag känner ju direkt liksom... Så.
Någonting som inte känns helt hundra.
Mm.
Jag förstår. Ja.
Hålla gärna på den.
Ja, det ska jag göra i varje fall.
Mm.
Men ja, som sagt, tack så mycket för detta. Och om man vill kontakta oss.
Ja, då kan man gå in på Instagram på Staphals podcast. Då trycker man på följ. Så kan man kommentera eller skriva ett meddelande. Eller skriva ett mejl på staphalspodcast@gmail.com.
Mm. Det tycker jag ni kan göra.
Mm.
Om ni vill.
Om ni vill, vågar och kan.
Precis. Vågar, det vet jag inte om ni gör. Nej. Ja, nej, men tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet.
Så
får ni ha det.
Så, ja, ni får ha det bra.
Ja.
Du vet aldrig vem som ska säga det, men nu säger vi det.
Ja, ni får ha det jättebra.
Ja.
Så hörs vi igen nästa vecka.
Ja, det gör vi. Hej då!
Hej då!
Hey. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.